Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Nej, jag ska skona er kära lyssnare. Det blir inte mer manskörsmarkeringen så här i dagens program. Men välkomna ska ni vara i alla fall till veckans upplaga av Seniorradio så här på Valborgsmässafton. Jag heter Sven Johansson och bakom kontrollrummets glasruta återfinner vi Thomas Bokqvist. Tillsammans vill vi väldigt gärna ha ett sällskap 2 timmar framåt i vårt veckoprogram. Efter Ingrid Karlssons namnsdagsuppdatering, då är det dags för ett nytt besök i Gävles parker. Vi har Gunnar Lidfelt och Marianne Minell som tar oss ut och låter oss få en massa kunskap om vad som ligger bakom alla stans parker. Sen öppnar vi en ny dörr, har skrivit. Vi gör första nedslag i vårens bokflod. I vår programgrupp är vi så lyckligt lottade att vi har flera medarbetare som jobbat inom biblioteksvärlden och är väldigt bok- och litteraturintresserade. En av dem, Gunny Jonsson, återfinner vi strax i dagens program. Och så får vi besök av Monica Gustafsson, också från biblioteksvärlden, och en av eldsjälarna bakom något som heter Gävlejuryn. Rolf Wingemar fortsätter sin serie om de politiska partierna inför EU-valet. Idag är det dags för Morten Gullin från Miljöpartiet. Och sen blir det blues förstås. Vi är väldigt glada att presentera ett nytt avsnitt designat Sven-Erik Lundberg. American Blues Festival är dagens rubrik. Sedan innan veckans paneltrio tar plats i studion kallar vi in en av dem som har ett hedersuppdrag i eftermiddag. Björn Widegren håller nämligen årets vårtal på Stortorget och vi vill naturligtvis känna honom på pulsen vad det är han tänker berätta och tala om. Massa av spännande musik försöker vi få plats för. Det är också här vår kära Sven-Erik som har letat sina skivsamlingar och där har han bland annat hittat en Cornelis-låt som heter Visa i vinden.
Jag sjunger en visa i vinden och jag hoppas att vinden för min sköna den visan mot kinden och i hennes öra strör och hennes hjärta rör. Jag har varit i länder många och ej varit i många fler. Nog skulle jag sluta gånga om du mig därom ber och kärlek på mig ser. Men önska mig lycka på färden när jag nu ifrån dig drar. Och orsaken, Ann Katrin, är den jag kan ej stanna kvar där jag ej din kärlek har. Jag sjunger en visa i blåsten. Jag sjunger en visa i storm. Mitt hjärta är som en gråsten. Mitt hjärta har mist sin form. Och min smärta är enorm. Men hör på min marsch under månen. Den gungar i stadigt moll. Den passar ej på grammofonen. Den handlar om dig, ditt troll. Att ditt hjärta är ett såll.
Hallå Ingrid.
Nej, men hallå Sven.
Hur är det denna vackra valborgsmässoaftonsmorgon?
Ja, tyvärr måste jag säga det att jag måste ha, inte vet jag om jag har legat bar. Jag har så ont i halsen idag.
Nej men.
Ja.
Du får hitta något botemedel mot dig, hörru.
Ja, jag får göra det, hör du.
Och under tiden så vill vi hemskt gärna höra vad det är för namnsdagar på
gång. Ja, den 30 april då är Mariana som får vara ensamt majestät. Och Mariana är ju ett ovanligt tilltalsnamn idag. En knapp handfull flickor som har de senaste åren fått Mariana som tilltalsnamn. Det är lite vanligare som andra namn. Det finns cirka 7000 svenskor som bär namnet. Och Marianas historia i Sverige går tillbaka ända till 1400-talet. Namnet har minst 3 kända ursprung. En sammansättning av Maria och Anna. En har varit Marianne och slutligen också en feminin form av det latinska namnet Marianus som burits av flera helgon. Och i almanackan har Mariana funnits redan sedan mitten av 1800-talet. Då var det för att hedra den blivande drottningen Sofia som också hette Mariana. Men om vi fortsätter så är det 1 maj imorgon och då är det Valborg, arbetarrörelsens dag som har varit ute och marscherat sedan 1890. 2 maj Filip och Filippa och så ska vi komma ihåg att det är sista dagen att lämna in deklarationerna, vi som inte gör det på annat sätt. 3 maj John och Jane, 4 maj Monica och Mona och söndagen den 5 maj Gotthard och Erhard. Och 6 maj, Marit och Rita. Och då är det dragspelets dag. Spelar du dragspel sen?
Nej, inte just nu i alla fall. Men nej, jag gör inte det. Jag har aldrig provat på.
Men då kan de som vad heter det, har dragspel, ta fram dragspelet i god tro. För att då är det dragspelets dag den 6 maj.
Ja, jag ska öva inför det, hörru.
Ja.
Jag har en vecka på mig.
Ja.
Ja. Jättebra.
Och trevlig Valborg.
Ja, men du, 2 maj, kommer du ihåg det nu? Du är väl den enda kvar som passar på att gå och lämna in en handskriven deklarationsblankett.
Jag tror inte att jag är ensam, men jag har liksom gjort lite sport av det där att jag vill gärna gå dit så sent som möjligt och lämna i lådan.
Ja, jag vill inte säga att du är förändringsobenägen, Ingrid, men det ligger kanske lite grann i det också. Men
jag håller emot.
Det är bra.
Ja.
Fortsätt med det.
Ja.
Tack så hemskt mycket. Och under tiden så lyssnar vi på lite ny musik med The Crystals.
Run, 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 run reklam.
Välkommen till Gävle teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Musiken känner ni igen, va? Da Do Run Run med The Crystals. Vad kan det vara, en 50-talslåt eller någonting sånt där? 60-tal kanske. Nu ger vi oss ut igen bland Gävles gröna lungor, som det kallas. Varsågod, Marianne Minell och hennes guide Gunnar Lidfält.
Stadsträdgården är ju väldigt populär bland Gävleborna och också bland oss, eftersom det är ju andra gången vi är här nu och gör ett reportage.
Ja, men det är rätt. Alltså, vi står här återigen vid Milles änglar in till Gavleån. Och det är sant som du säger, Stadsträdgården är ett väldigt populärt utflyktsmål. Och det ingår tillsammans med Bolognerskogen, som det också heter, i ett mycket stort, kan man säga, grönområde. Ett av de större i Sverige faktiskt, 17 hektar, har du hört? 17 hektar. Till stor del i ordningsställd parkmark, och det är väldigt attraktivt att komma hit och vandra och promenera och rekreera sig.
Och för alla åldrar faktiskt.
Absolut, både gamla och unga, och här har vi haft diverse aktiviteter genom åren, och det finns otroligt mycket att berätta om, till exempel just Stadsträdgården.
En av våra lyssnare har ställt en fråga till oss, och han undrar vad som är äldst, Stadsträdgården eller Bolognerskogen?
Ja, det beror på hur man definierar äldst. Alltså, men jag menar, markerna är ju lika gamla, och stora delar av vegetationen är också gammal. Men jag tror, alltså stan började köpa in mark för att just anlägga Stadsträdgården redan i början av 1800-talet. Jag tror att det var 1820 som det första köpet. Och då köpte man av bland annat kyrkan. Kyrkan hade väldigt mycket mark inom det här området. Och då kan man undra, varför det? Jo, redan på medeltiden så var det fromma Gävleborgare som donerade mark till just kyrkan för att frälsa sina själar, tror jag det hette på den tiden. Alltså. Så därav att kyrkan hade mark som kommunen, eller stan som det då hette, förvärvade successivt. Det fanns andra markägare också.
Rostholmarna, är det någonting som hänger ihop med det?
Ja, det är alldeles rätt. Alltså, det har ju att göra med kyrkan. Jag vet inte egentligen hur länge det har hetat Rostholmarna, och att det kanske bara är en folklig benämning eftersom kyrkan ägde mark här. Men det är de här långsmala holmarna som ligger så att säga mitt i Gavleåns strömmar, och via broar så kan man komma ut från både den ena och till den andra. Och det är också populärt att vandra. Och även att fiska förresten. Har ni sett att det finns en fiskebrygga anlagd särskilt för fritidsfisket?
Mm. Någonting som jag är nyfiken på, det är ju den här platsen där vi står nu med Milles änglar. För där fanns det ju ett badhus ända fram till 1950.
Ja, det är rätt. Det var ett av de första, det har funnits flera badhus förresten i Gävle. Det här var väl kanske en av de största och mest attraktiva, men vi kan påminna om att även på Brynäs på den södra sidan Gavleån så fanns det ett mycket stort badhus. Men det här badhuset som för övrigt döptes till Najaden så småningom, inte från början. Från början hette det bara Stora badhuset. Men jag tror att det var på 1920-talet när man döpte alla möjliga kvarter i stan. Då fick också badhuset namnet Najaden.
Var det ett kallbadhus eller hur såg det ut?
Ja, det var ett riktigt kallbadhus. Om man börjar med det, för det första, det fanns en rörelse överhuvudtaget i början av 1800-talet, det här med ett friskluftsliv och att man skulle härda sina kroppar och det var sunt att bada i kallt vatten och så vidare. Därav att i många svenska städer byggdes kallbadhus. Ofta så var det två bassänger omgärdade av höga plank, ett för herrar och ett för damer. Men just i det här badhuset så fanns det också möjligheter till karbad. Så att det fanns en sån avdelning som, där man kunde bada i både varma och till och med riktigt heta karbad. Och det var särskilda baderskor som skötte den detaljen.
Var det ett vackert hus?
Ja, man kan säga att det byggdes ju i många olika etapper. Som vackrast var det nog runt sekelskiftet, för att då hade stadsarkitekten Hedin fick i uppdrag att rita både ombyggnader och påbyggnader på det här huset. Och det var ett riktigt stiligt 1800-talshus med den tidens dekorer. Men som sagt, höjdpunkten det var nog vid det förra sekelskiftet. Sen deklinerade det här för att det var fråga om underhåll och så vidare. Och träbyggnad i anslutning till vatten, det tar ju ofta stryk. Så att, dessutom hade, och det kanske man ska nämna, badhuset är till en del lite dåligt rykte.
Varför det?
Ja, säg det. Men det här med... Ja, jag vet inte riktigt om all verksamhet som pågick här kanske låg inom moralens ramar, om man säger så. Det är bara ett rykte som jag har hört av gamla Gävlebor.
Du skriver ju artiklar i Gävle Dagblad. Kanske du publicerar en bild så vi får se hur det här badhuset såg ut.
Ja, det finns både från tidig tid och även från senare tid så finns det bilder av badhuset. Då kan man få se vilken egentligen väldigt stilig, ganska stor byggnad som du har frågan om också.
Om vi skulle titta på något annat område här i Stadsträdgården så tänker jag Agnes von Krusenstjernas allé.
Ja, det är ju otroligt stiligt inslag i stadsbilden, denna stora... Ja, den hette för övrigt också från början Stora allén. Och det var den anlades som en kyrklig processionsväg från centrala stan och ut mot den nya kyrkogården. Och i fonden, om man går i allén i mitten där, så ser man längst bort i fonden inne på kyrkogården det väldigt stiliga älvbringska gravkoret. Det tror jag också är det största gravkoret som finns på kyrkogården.
Det skulle ha funnits en spårvagnslinje. Gick den igenom där eller var den vid sidan om?
Ja, det gick vid sidan om. Ganska parallellt med nuvarande Västra vägen så gick den så kallade röda linjen ut och med en vändplats nästan i höjd med infarten till Gävle sjukhus. Och jag tror att den anlades tillsammans med övriga spårvägar 1909 så var den färdig. Och då kallades just den här sträckan för den röda linjen. Och jag vet att sommartid så då kopplade man på själva motorvagnen också en öppen släpvagn för att forsla besökare ut till Stadsträdgården och Bolognerskogen.
När upphörde detta då?
Tyvärr så upphörde den ju, kan man säga idag, om man är efterklok, så upphörde hela spårvagnssystemet 1954 eller 55, då försvann alltihopa. De betraktades som otidsenligt och som ett tungt och otympligt system. Det var ju svårt med de här tunga fordonen och de proppade igen vägar och så vidare som på den tiden inte var lika breda som idag.
Det var det flera saker som försvann på 50-talet, både badhuset och den här spårvagnen.
Både badhuset, ja, badhuset det rucklade ihop kan man överhuvudtaget säga, så att till slut så var det ingenting att satsa på. Idag kanske man hade sett på det på ett annat sätt. Men jag har aldrig besökt det här badhuset, men i min hemstad Uppsala så lärde jag mig simma i precis motsvarande stort badhus nere vid Fyrisån.
Det finns ju någonting för alla här i Stadsträdgården. Lekplatsen, det är en väldigt stor lekplats,
ja,
och väldigt populär.
Det är värd att nämna. Vi hade ju en mycket stor boutställning som det hette. Det var ju så på 80 och en bit in på 90-talet att man ju i olika städer tog på sig ansvaret för att odla utställningar som hade med boendet, byggandet och boendet att göra. Och Bo 88, det var just ett sånt exempel. Och då var det ju Gävle som stod som värdstad för den stora utställningen. Så ett antal hus i centrala stan är ett resultat av den satsningen. Men också här ute i Stadsträdgården så finns det rester idag. Och det var ju så att många fabrikanter av lekplatsredskap ville exponera sina produkter. Och då blev det här ute i Stadsträdgården. Och den finns ju kvar i stor utsträckning. Och det är ett väldigt populärt tillhåll för barnfamiljer. Och varför blev den kvar då? Ja, det visade sig att det var ju alldeles för dyrt att plocka ner alltihopa. Och dessutom var det lite slitet efter en sommars användning. Så att det fick stå kvar. Och alltihopa donerades faktiskt. Skänktes till Gävle stad. Så Gävle stad behövde aldrig köpa in den.
Men då måste jag fråga en sak. I Andersberg där, det finns någon rondell. Där är det ju en lekskulptur, ja, som har flyttat ifrån Stadsträdgården, säger vi väl då.
Ja.
Var det en skulptur som sattes hit i samband med Bo 88? Eller?
Nej, det har jag ingen minne av, så det törs jag inte ge mig in på. Jag känner ju väl till skulpturen där den står i höjd infarten till Andersberg och åt ena hållet och till Höjersdal åt andra hållet. Alltså. Mm. Sen bara något år tillbaka, den är ganska färsk på sin plats.
Ja,
där.
Ja, precis. Mm. Vi brukar ju titta på skyltning och sådär.
Ja.
Och då har vi ju kommit fram till att det är väldigt bra skyltat här.
Ja, det tycker jag nog. Dels så finns det stora skyltar som berättar om innehållet i både Stadsträdgården och Bolognerskogen. Och dessutom en hel del om platsens historia. Det kan man läsa om på de här olika skyltarna. Men det är inte bara det, det finns andra skyltar också. Till exempel sådana som berättar om alla fåglar som man kan se här i anslutning till trädgården. Mm. Och även fisket har uppmärksammats. Mm. Så det finns särskilda tavlor som berättar om alla typer av fisk som man kan fiska här.
Men då tänkte jag så här, en aktuell sak som har dykt upp nu. Det har jag läst i tidningar att det ska vara skarvar här.
Ja, vilket elände. Ja, och det är längre bort, ungefär där majbrasan brukar stå i anslutning till sista april. Ungefär i höjd med den platsen så såg jag en bild just förut i Gävle Dagblad. Ett antal skarvar som stod och luftade sina vingar. Det här är en fara tycker jag, för att om skarven etablerar sig här Och man kan ju fundera varför överhuvudtaget, för den brukar ju annars fiska långt ute till havs. Kanske är att den fiskar här i Gavleån också. Men överhuvudtaget om den sätter bo och häckar här, då som blir det sån spillning, starkt frätande spillning som förstör vegetationen. Och skarven är väldigt svår att flytta på, så att säga. Vi har ett exempel från en närliggande stad, Hudiksvall, som hade stort bekymmer ute på en holme ganska centralt i stan med skarvar som man inte kom till rätta med. Mm. Så att jag tycker att det vore, innan skarven etablerar sig med full kraft, så tycker jag verkligen att man ska se till att få bort skarven. Så jag förstår inte riktigt länsstyrelsens prioritering, får jag lov att säga det. Mm. Att man prioriterar skarvens möjligheter att etablera sig på bekostnad av närliggande stadsträdgården och Bolognerskogen, som ju är till i första hand för Gävlebor.
Det här beslutet, står det fast då, eller kan man påverka?
Alla myndighetsbeslut kan man ju överklaga, så det står var och en fritt som upprörs i det här sammanhanget att lämna in ett så kallat besvär till länsstyrelsen när det gäller den här frågan.
Men skarven är ju fridlyst. Hur ska man få bort den om man nu får tillåtelse?
Ja, man har prövat i olika sätt. Jag vet att i Hudiksvall så försökte man ju sätta upp högtalare och spela våldsam rockmusik för att skrämma bort skarvarna. Men de vande sig tydligen. Eller de kanske till och med gillade rockmusiken, jag vet inte.
Ja, det kanske är beprövat. Jag fick bara en association till Borlänge. Jaha. Där man har problem med narkotikaförsäljning, har jag löst i tidningen.
Jaha.
Och för att få bort den så spelar man på resecentrum klassisk musik.
Har du hört?
Ja.
Det var en rolig idé. Kanske vi ska pröva med lite Mozart och Haydn för att skrämma bort... Ja, kanske Beethoven, så att det är våldsamma symfonier kanske. Det är det man ska ta till i sammanhanget.
Man hade lovat bättre väder. Det kommer bara regn. Det är ett heligt gammalt lovtryck, men vi är äntligen på väg. Så här kommer vi ner för autobahn, genom ett regnigt Europa. Men vad gör det? Huvudsaken är att du är med. Vi hade tänkt oss lite solsken, få möta våren eftersom. Ta oss långsamt ner mot kusten, via Route Napoleon. Men istället flyter vi nu fram, genom ett regnigt Europa. Men vad gör det? Huvudsaken är att du är med. Genom ett regnigt Europa rullar vi fram. Genom ett regnigt Europa, du och jag. Genom ett regnigt Europa talar vi om livet, och du kysser mig ibland. Vi får ta dagen som det kommer. Vi ska njuta av varann. Om du berättar om dina drömmar, ska jag tyda dem om jag kan. Och under tiden passerar vi, genom ett regnigt Europa. Men vad gör det? Huvudsaken är att du är med. Saken är att älskling, du är med. Genom ett regnigt Europa rullar vi fram. Genom ett regnigt Europa, du.
vi om livet och du kysser mig. Ja, du kysser mig som bara du kan.
Ja, ett regnigt Europa tänkte sig Sven-Erik när han valde de här låtarna. Men det var ju inte idag det. En fantastiskt vacker dag som breder ut sig runt omkring oss. Thomas Ledin genom ett regnigt Europa var det vi lyssnade på. Och nu ger vi oss in i bokfloden.
Vi öppnar en ny avdelning i Seniorradion med ett litet arbetsnamn som man kallar bokfloden. I vårt radiogäng har vi ju täta band med biblioteksvärlden. Bland andra Gunny Jonsson som sitter här bredvid. Välkommen hit Gunny, våra lyssnare känner ju dig väl.
Tack, tack.
Du och andra medarbetare gör ju då och då nedslag i böckernas värld. Vi återkommer till ditt speciella val för dagen. Men en speciell tilldragelse under våren, det är Sveriges Radios romanpris. Ett pris som delas ut i samarbete med bokälskande, bokläsande lyssnargrupper runt om i landet och som har funnits i snart 30 år. För ett antal år sedan hakade ett antal litteraturintresserade i Gävle på och formade en egen modell. En av eldsjälarna har kommit hit. Välkommen hit, Monica Gustafsson.
Tack så mycket.
Ska vi börja berätta, vem är du?
Ja, jag är en bokälskare. Och det har jag fått med mig från min mamma. Jag brukar säga att det är mitt morsarv. Att läsa och läsa. Och så har jag jobbat hela mitt liv på bibliotek. Och så har jag försökt bli någonting annat emellanåt. Men jag har hela tiden återvänt till böckernas värld. Och där trivs jag så bra. Och när jag blev pensionär så träffade jag Jan Erlandsson på en föreläsning apropå eldsjälar. Och han berättade då att han hade skrivarcirklar, skriv ditt liv, och jag anmälde mig till det. Och sen kom det här att vi skulle läsa samma böcker som Sveriges Radios romanpris.
Då tog alltså den här som kallas då Gävlejuryn form här i Gävle. När började ni?
Ja, det är, här var nionde året. Så det blir 10-årsjubileum nästa år då. Och då, när vi började första året, då var vi 19 stycken. Och den här gången var vi 82. Så det är en riktig läsrörelse som Jan har satt igång.
Ja, men kan man bli hur många som helst då?
Ja, man har cirkelledare och lokaler. Så.
Du ska få berätta om hur det här själva juryförfarandet går till här. Ni träffas alltså var 14:e dag?
Ja, ibland var tredje vecka. Beror på lite hur helgerna infaller där på våren och så.
Då är ni olika grupper alltså? Som,
ja, det är vi. Ja. Och i år då var vi alltså 12 olika cirklar.
Och då, hur många är varje? Alltså 10?
8 sådär.
8, mm. Ja, det är väl en bra bra grupp.
Mm.
Ja. Men någonstans har ni... Kan ni bli hur många som helst, eller va?
Jag vet inte.
Eller är det stängt nu?
Nej, stängt är det inte. Det går nog att hitta lösningar på det, tror jag.
Ja. När började på året då?
Ja, när nomineringarna till Sveriges Radios romanpris är klara, då börjar vi, kan man säga. Då skickar jag ut ett meddelande till alla som har varit intresserade förut och till några fler också. Och så börjar vi ganska snart efter det. Och sen läser vi hela våren Och vi har precis
en bok i taget.
Ja. Och så träffas vi och diskuterar den. Och så byter vi böcker i grupperna då.
Hur får man ta på de där böckerna då?
Är det... det ordnar jag.
Ja.
Ja.
Okej. Okay. Ni har varsin av de här böckerna då?
Ja.
Du, årets upplaga, vilka böcker var det som var nominerade?
Ja, det var ju Jonas Hassenkemiri, Systrarna. Och så var det Sofia Stenström, Tomt bo. Per Hansson, Spindelbjörken. Och den som vann, Annika Norlin, Stacken.
Ja, som vann inte bara i Gävle utan i den nationella
precis så.
Sveriges Radios pris också.
Precis så. Och vi utser ju pristagaren en vecka innan. Och många gånger har det varit samma, men inte alla gånger.
Nej. Är det någon gång som du kommer ihåg så där som det riktigt gick åt olika håll, eller?
Ja, alltså jag tror att vi röstade på Kerstin Ekmans fina bok Löpa varg. Men den vann inte på riksnivå, om jag minns rätt. Jag kan minnas
Nej,
fel.
Nej, jag tror inte... Jag tror du kommer ihåg rätt där.
Ja.
Ja. Det slutliga avgörandet då, det sker alltså då i april någon gång, va?
Mm.
Under en hel vecka håller ju Sveriges Radio på och har sina eftermiddagsprogram och berätta om de olika klasserna, noveller och poesi, va?
Mm.
Men då har ni redan presenterat er vinnare.
Har vi gjort.
Ja.
Och då träffas vi i musikhuset en eftermiddag. Och där kan man ju möjligen tänka sig en begränsning, för i år var det väldigt fullt där. Och då röstar vi fram två finalister och sedan så röstar vi fram.
Har varje grupp en röst då, eller hur går det till?
Var och en har en röst.
Individuellt.
Varje person har en röst.
Ja.
Och sedan utser vi vinnaren, och det här gör vi under lite festliga former då. Det är jättekul.
Ja. Men då när ni sitter där i musikhuset, då vet ni inte hur den här nationella juryn kommer att...
Nej, det vet vi inte.
Nej.
Det vet vi inte.
Okej. Stacken heter Annika Norlins bok alltså. Hon har inte varit här och presenterat den, va?
Nej, hon har ju precis gett ut någonting, en skiva.
Just det, hon är sångerska.
Ja, just det. Och hon ska ju nu ut på turné. Så hon har ju sagt att hon inte kan komma och ta emot priset och besöka oss. För vi har försökt göra så genom åren att den som vinner kommer hit. Och många har gjort det. Och det har ju varit jättetrevligt. Och så har några... bokcirkeldeltagare pratat om boken inför författaren, och det har de tyckt mycket om att höra på.
Det här Gävlejuryn, är det, finns det liknande grupper runt om i landet, eller är,
ja,
är ni ensamma?
Vi har en lilla syster i Hofors.
Okej.
Ja, det är vad jag vet i alla fall, och de har hållit på några år nu.
Men i övrigt så är det alltså ett jävla initiativ det här som har...
Så vitt jag vet, ja.
Ja, okej. Okay. Ja, men då tog vi på det. Det här att bli medlem då i det här, och om vi tänker oss så, Gunni, nästa vår, om vi ska börja få tid att sitta och läsa böcker och sådär. Hur gör vi då? Alltså... Hör vi av oss till dig? Eller
ja,
till...
det kan man göra. Eller till Jan Erlandsson.
Ja.
Mm.
Ja. Och hur är man kvalificerad?
Intresserad av att läsa.
Det är bara man,
ja, det är
man
bara
anmäler det.
Ja.
Ja. Lite risk är att det blir väldigt många i slutändan. Kan man tänka sig, va? Ja. Ja, den här alltså då. Stacken, berätta lite grann om den boken till.
Ja, Stacken, det är sju personer som av olika anledningar har dragit sig undan samhället. och lever under radarn så att säga. Men med hjälp av bidragsfusk får man ju lov att säga, för att annars kan de ju inte klara sig ekonomiskt. Och det är olika udda personligheter. Och så kommer det dit en kvinna som har dragit sig undan världen därför att hon är utbränd. Och ser den här gruppen röra sig på stranden, tacka bären för att de får äta dem. Och de badar tillsammans, tvättar varandra, och hon undrar, vad är det här? Är det en sekt? Och så småningom så närmar hon sig dem, och då tar hon om för dem vad hon tycker, att det är fel att dra sig undan på det här sättet. Och det är början till upplösningen av stacken.
Aha.
Och sen får man höra lite grann om vad var och en tar vägen då.
Efter Aha, det. Den upplöses då?
Den upplöses, men den har hållit länge, 20 år.
Och så kommer hon dit och förstör det där.
Och förstör det.
Okej. Gunni, har du läst Stacken?
Nej, det har jag inte. Men jag såg författaren på Go'kväll.
Hon har varit med i många sammanhang.
Ja,
var det.
Ja, men så spännande. Men du, när sker nomineringen till nästa års pris? Vilka böcker som...
I slutet på januari brukar Sveriges Radio tala om vilka böcker det blir.
Okej. Har du redan... Men det är böcker som har kommit ut under året, eller?
Ja, just det. Det blir ju de böcker som kommer ut i år, då.
Okej. Har du redan nu någon idol? Sådär?
Nej, det kan jag inte säga.
Okej. Okay. Ja, det ska bli spännande att se vad som händer. Gunni, den boken som du hade med dig hit, höll jag på att säga, den... var inte med i den här gruppen då, eller kom den?
Nej, den var inte med i den här gruppen. Nej. Men däremot så har den vann den Augustpriset förra året, 2023.
Okej. Och då är boken du talar om är?
Ja, det är Jävla karar.
Jaha.
Ja. Utav...
Säger Gunni med ett visst eftertryck.
Ja, om jag tänker på pojkar som skriver, då kan jag ju hålla med om att de här olika papperna i boken, de är inga vidare karar. Det är Andrev Walden som har skrivit den boken, och han har alltså skrivit ur en pojkes perspektiv i jagform, och den börjar med att en gång hade jag 7 papper på 7 år. Och då är han alltså 7 år. Och så när boken slutar är han tonåring.
Aha.
Och det börjar ganska dramatiskt. Han ska vara jultomte och överraska familjen. Och han kommer med säck och knackar på dörren. Och då har pappan... i huset, han har druckit lite för mycket, så han blir irriterad och slår till den här pojken hårt, så han blöder näsblod. Och då blir mamman väldigt upprörd, och hon brukar tåla det mesta, för hon får ett och annat slag också, och skriker då att det är tur att han inte är din pappa. Och då börja historien där liksom.
Det låter inte som någon feel good historia det här, va?
Nej, det är ingen feel good historia. Det kan man inte säga. Och jag tyckte också att de här, för att det är lite otäcka scener, mamman blir misshandlad och så, men han beskriver det ur ett barns perspektiv. Så att när jag läste liksom meningen första gången, det här är en utav nästa män som hon träffar lite några år senare, som nästan slår ihjäl mamman. Och då beskriver han hur han reagerar, att han kryper in i, i sitt täcke och som en kong, ja, en kokong liksom. Mm. Och det läste jag om, och då tyckte jag att andra gången jag läste så tyckte jag var väldigt obehagligt. Men så man kan inte skumma de här sakerna, för att han beskriver det som att det inte låter något otäckt alls, utan ja, men han ligger där i sin kokong och undrar, han hade fått ett marsvin och undrar vad marsvinet är, och liksom undrar tiden den här misshandeln pågår liksom. Ja.
Och kararna kommer och går alltså i...
Ja, och så kallar han dem för olika namn. Så att den här som han har trott varit sin pappa i 7 år kallar han för växtmagiken. Mm. Och han var väldigt duktig, och han lärde honom... han tyckte ju om den här pappan också då. Mm. För att han fick lära sig olika fåglar och växter, och de var ute och fiska och sådär. Mm. Men samtidigt så drömmer han ju om den här pappan då, som mamman beskriver, hans riktiga pappa, att han har långt hår ner till axlarna, och då drömmer han om att pappan är indian, och det där kommer in i honom liksom under tiden som han får träffa nya papper, konstnären, och den som misshandlar mamman kallar han för mördaren, och prästen kommer, och ja, det är olika olika män. Men det, var det här jävla kara kommer ifrån, det tror jag är från mamman, och så hennes väninna som hon kallar för lilla molnet, eller pojken kallar henne för lilla molnet, för hon röker så mycket, och de sitter och diskuterar, de här jävla kararna.
Har du läst den här, Monica?
Ja, jag har läst den.
Ja.
Jag tyckte att det var svårt att han närmade sig det här tragiska i en kåserande ton. Det stötte mig så mycket.
Okej.
Okay. Jag tycker att det kändes som det var obearbetat på något sätt.
Ja.
Och jag kan hålla med att det var liksom, ja, det, för lättsamt.
För lättsamt.
Ja.
Så det är ingenting för nästa års Gävle jury då, eller?
Nej, det är inte en chans nästa år.
Nej, den är för tidigt.
Den är för, alltså,
den
är ja, för okay. gammal då.
Okay. Hörrni, vad spännande det ska bli. Att, jag hoppas som sagt att vi återkommer med vår bokflod här så småningom. Någon gång till innan sommaren ska vi hinna med, absolut. Och så träffas vi och diskuterar böcker helt enkelt. Tack ska ni ha.
Tack.
Tack.
Reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en 5:e säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVT:s storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
About being in love, you can see I
Konstaterar Tina Turner och Rod Stewart. En härlig låt, tycker jag. Vi drar vidare i dagens program och har kommit fram till Rolf Wingemas återkommande intervjuer runt inför EU-valet i början på juni. Det är väl det fjärde partiet som vi är inne på nu. Nämligen Miljöpartiets representant. Han heter Morten Gullin. Varsågod.
Jag heter Rolf Wingemar och idag så har vi i Seniorradion kommit i vår serie om partierna inför EU-valet. Så har vi kommit till Miljöpartiet och som gäst i studion idag så har jag Morten Gullin ifrån Miljöpartiet. Välkommen Morten.
Jo men tack så mycket.
Du är med på listan till EU-valet vad jag förstår.
Ja men det stämmer. Vi är totalt 40 stycken på vår lista och jag är nummer 28 om man känner för att kryssa mig.
Du ser fram emot att komma till Bryssel.
Ja men absolut. Det ska ju bli jättekul att hänga på vår topp trio här och göra ett bra jobb i Bryssel.
Ja, ett bra jobb säger du. Men som det är nu så verkar det vara ganska svalt det här intresset för valet. Och varför ska vi rösta? De bestämmer väl i alla fall inom EU vad vi ska hålla oss till, förhålla oss till och så vidare. Så att, är det någon mening med att gå och rösta?
Jo, men jag tycker det är jätteviktigt att gå och rösta. EU-valet är ju, som du säger, EU bestämmer väldigt mycket och därför är ju EU-valet jätteviktigt. Nu är det kanske inte lika hög procentsats som brukar välja, liksom gå och rösta i EU-valet, men vi hoppas ju att vi ska kunna driva upp lite intresse så att vi får upp siffrorna. Så ju fler som kommer och
ja,
röstar,
det är ju inte många veckor kvar, så att ni har nog mycket att göra i så fall.
Ja, det är intensiva veckor här till den 9 juni.
Och hur ska ni få ungdomarna att rösta? Jag har läst i tidningarna att och sett på TV att de verkar inte ens veta om att det är ett val.
Nej, men vi kommer ju att försöka att möta dem där de är så mycket som möjligt. Det är ju mycket på sociala medier och så i dessa dagar, så att där kanske vi kan nå ut med.
Men då är
det
en annan fråga. Ska vi vara kvar i EU eller ska vi lämna? Vad vill ni? Ska vi, att vi ska lämna och bestämma själva eller ska vi vara kvar?
Miljöpartiet vill ju att vi ska vara kvar i EU. Det är självklart för oss att vara en del av den unionen och den delaktigheten som vi är med och påverkar. Vi känner att vi är starkare både som land och som individ att vara med i EU.
Så att beskedet är klart. Vi ska vara kvar inom EU enligt ditt partis uppfattning.
Ja.
Sverige är ju nettobetalare. Vi betalar alltså mer än vad vi får tillbaka. Och då är frågan den, eftersom det är så svårt att söka och få bidrag, trots att det är våra pengar om jag säger så, skulle det inte vara bättre om vi bara betalade vår avgift och sen behöll det som kommer tillbaka som vi fick bestämma över själva? Eller tycker ni det är ett bra system som är nu, det här med att det ska vara så svårt att söka EU-bidrag?
Ja, hela grundtanken är ju inte att det vi betalar ska komma tillbaka och användas. Då faller ju liksom hela idén med att betala in till det gemensamma. Så att det är väl det första. Sen kan man ju tycka att det kan vara i vissa fall svårt och krångligt att söka EU-medel i olika projekt och så. Om man tänker lokalt eller här i Gävleborg då. Men det finns ju god hjälp i myndigheter, det finns organisationer som hjälper till. Så att har man bra idéer och då finns det ju goda möjligheter för stöd från EU också.
Problemet är ju det att vi får ju inte bestämma själva hur vi ska använda pengarna, utan EU har ju bestämt då om pengarna används på det sätt EU har bestämt, inte som Sverige har bestämt.
Fast vi är en del av EU, så att vi är ju med och bestämmer, och det är ju därför man ska rösta på Miljöpartiet, så att det blir bra saker som EU bestämmer.
För att då kommer vi in på den här frågan just att EUs lag står ju över nationell lag. Och om EU inför någon lag så ska den implementeras i svensk rätt. Och har vi lagbestämmelser, det har vi ju lite då och då, som strider mot EU-rätten, då är det ju EU-rätten som gäller. Och då är frågan den, har EU för stor bestämmande rätt i förhållande till medlemsländerna?
Ja, vi tycker nog från Miljöpartiets sida att det är en ganska bra balans. För det finns ju vissa saker som fortfarande är så att säga nationella frågor som inte EU är inne och petar så jättemycket i. Sen finns det mer grundläggande frågor, demokratifrågor och sådana mänskliga rättigheter och annat som, och inte minst miljöfrågor och klimat såklart, som är gränsöverskridande. Och där tycker vi att det är bra att vi kommer överens om EU, att vi är en väldigt stor europeisk gemenskap som tycker samma sak. För det stabiliserar ju också vårt arbete internt, men också i globalt, utåt sett.
Men skulle det inte räcka med att man ägnar sig åt de här gränsöverskridande frågorna? Jag förstår ju att miljön, det kan inte varje land så att säga påverka, utan det måste ju ske centralt samma med brottslighet och polissamverkan och så vidare, att man... För brottsligheten har ju inga nationella gränser. Men som det som är aktuellt i dagarna nu här med lövbränning till exempel, med arbetstider, är det sånt som EU borde lägga sig i egentligen?
Ja, den här lövbränningen är ju på tapeten naturligtvis inför Valborg och så. Och det är ju kanske frågor som är på marginalen, både vad gäller miljömässigt och framförallt vad EU ska lägga sig i. Så att, men det är ju så faktiskt också att kommunerna själva kan bestämma just i den frågan. Så att vi ibland har en tendens att övertolka det som kommer från EU och de bestämmelser som finns. Och kanske inte ha den här anpassningen som är rimlig.
Du menar kanske att vi känner oss förbundna så att säga av EU-rätten?
Ja, alltså vi är ju bundna, men sen finns det ju alltid utrymme för tolkningar och det finns utrymme för undantag. Det finns många sätt inom ramen för de lagar och förordningar som finns i EU att ha en anpassad användning av.
Politik är ju att vilja och vi kanske vill för lite i förhållande till EU-rätten.
Ja, ibland kanske vi vill för mycket. Alltså vi är ju kanske kända för att vilja följa regler, inte bara till dess bokstav utan kanske utöver det också i vissa fall, kan jag själv tycka i alla fall.
Jo, det är ju så som jag har uppfattat det. Det är ju två typer av länder inom EU och en grupp som protesterar när en ny lagstiftning är på gång. Men när lagarna väl är genomförda och bestämda, då följer man dem till punkt och pricka. Sen är det en grupp länder som tar det ganska lugnt i EU-parlamentet och låter dem bestämma och så vidare. Sen bryr man sig inte om att följa reglerna. Så är det kanske till viss del, men vi kanske är de som så att säga strikt följer reglerna när de väl är införda.
Ja, det är nog min bild.
Ni tycker att EU inte har för stor bestämmande rätt?
Nej, alltså arbetet i EU är ju en kompromiss. Vi är ju väldigt många länder som ska komma överens om saker och ting. Och då är det ju alltid kompromisser. Och det är ju där vi från Miljöpartiet är kanske bland de bästa i EU. Just det här att förhandla saker som vi tycker är väldigt viktiga och grundläggande. Att lägga fokus på rätt saker i EU.
Då kommer vi in på frågan. Vilka frågor har ditt partis representanter drivit under den här senaste femårsperioden och hur har utfallet blivit av de frågorna?
Ja, det är faktiskt en ganska lång lista. Jag försökte att summera ihop det inför den här intervjun. Men om man tar några highlights, det viktigaste.
Ja.
Och en sån sak är ju klimattullarna som EU har infört. Och det hänger ju ihop med utsläppsrätterna som vi har haft under en lång period i Europa. Att likställa det som importeras till EU med det som produceras inom unionen. Och det tycker ju vi är oerhört viktigt. Att man inte ska kunna importera så att säga miljödåliga produkter från utlandet där man har sämre miljökrav och så. Till ett billigare pris och konkurrera ut vår inhemska eller europeiska produktion. Så att klimattullarna är ju en och sån där sak som har varit jätteviktig.
Och det har ni fått igenom alltså med framgång?
Ja, det har vi fått.
Och har ni någon mer fråga som ni har drivit under den här femårsperioden?
Som sagt, det är ganska många frågor. Och Alice Bah Kuhnke har ju satt stora avtryck på kanske de mer rättsstatens principer. Och det här bekämpa våld mot kvinnor och diskriminering mot minoriteter och så vidare. Så att hon har ju varit väldigt framgångsrik i det arbetet.
Och hon sitter kvar, hon är kvar på listan också.
Ja,
första namn.
Ja, men precis. När man röstar på Miljöpartiet vet man vad man får, så att säga. Det är Alice Bah, det är Per Holmgren och Isabella Lövin som är topptrion.
Ja, det är bra att vara kunnig, så att säga, insatt i förhållanden, för att vad jag förstår så är det en stor byråkrati och ganska besvärligt att jobba inom EU.
Det är precis, det är väldigt många inblandade och det är väldigt mycket förhandlingar och man ska sitta i utskotten och göra sin röst hörd och få andras öron och lyssna också.
Kandidaterna är de samma och får ni några platser så är det så att det är rutinerade personer. Men då är nästa fråga, vilka frågor tänker de eller ert parti driva under den kommande mandatperioden?
Ja, de här frågorna som Alice Bah Kuhnke har drivit, demokratifrågorna, kommer ju inte att minska i vikt, så att säga. Vi ser ju den här högerglidningen inom EU också. Och vi måste säkerställa att vi har demokratiska grunder i EU, i alla länder, i alla medlemsländer. Det är fortsatt en väldigt, väldigt viktig fråga. Sen har vi ju naturligtvis det med klimat och miljö. Det överskuggar ju allt. Utan en god miljö och god klimat så har vi liksom ingen framtid. Och i den meningen, om man ska koppla det till Gävleborg, så är ju en havslag någonting som vi går ut och kräver nu under den här kommande mandatperioden. För vi ser ju hur liksom överfiskningen i Östersjön, hur det påverkar. Och det är ju inte bara Östersjön, det är ju alla hav som vi ju har att göra med, som vi överfiskar, vi bottentrålar, vi beter oss på ett sätt som inte är hållbart helt enkelt.
Och kanske till och med använder fångad fisk för annan fiskuppfödning på andra håll.
Ja, det är ju det som är så absurt. Jag var ute i Norrsundet här för någon vecka sedan och pratade just om strömmingen. Och det är ju bisarrt när vi trålarna drar upp hundratals ton med strömming från det lilla bestånd som finns kvar. Och så mal vi ner det och skickar till Norge och föder upp lax som vi sen köper tillbaka. Istället för att vi lokalt, kustfiskarna här, får utrymme att fiska och förädla lokalt. Det är ju jättekonstigt.
Strömming är väldigt gott, jag tycker om det, men det var länge sedan jag åt strömming.
Ja, det finns ett skäl för det.
Äter jag ofta lax.
Det var ju tidningarna igår att den fått upp 13 kilo när man var ute och fiska. Och det är liksom...
Ni vill ha stopp för fisket här helt enkelt?
Ja, alltså vi måste ju rädda det bestånd som finns. Det lilla bestånd som är kvar. Det måste ju räddas, och då ser vi ingen annan lösning. Att vi måste stoppa fisket nu, och det är ju framförallt det stora industrifisket då, såklart.
Ja, så att de här vatten- och fiskefrågorna har ju anknytning till miljön också och så vidare. Det är de viktigaste frågorna, plus demokratifrågorna.
Ja, det skulle jag säga.
Och ja, det har ju betydelse för vår region i högsta grad då, med det kustnära fisket.
Ja, det har det.
Är det några andra frågor ni driver som berör oss, om jag får säga så?
Ja, alltså vi är ju ett län där havet på ena sidan, och sen har vi ju skogen. Och det är ju väldigt mycket i ropet också nu, att diskutera restaureringslagen till exempel, som tog stopp. Den tog sig genom Europaparlamentet, men ministerrådet sa nej. Med stöd från Sverige, tyvärr. Vi behöver restaurera våra skogar och hav, och det är ju också en sån där sak som ingår, vi kommer att jobba stenhårt med.
Ingår våtmarkerna i det projektet?
Ja, det gör det. Det gör det.
Så att det gäller ju vår region där. Men du pratade tidigare om demokrati och så vidare, och att en del länder som så att säga försöker snedda, så att säga, demokratins regler och försöka styra domstolar och så vidare. Hur ska man komma till rätta med det om medlemsländer, så att säga, inte följer de här grundläggande principerna? Ska de uteslutas, eller ska man vägra ge dem bidrag, eller hur ska man göra enligt er uppfattning?
Vi tycker nog att man ska använda hela paletten. För det finns ju, jag måste säga, det är en grad här av motstånd och obstruktion av EU. Och ja, uteslutande, det är ju liksom det sista steget. Men det ska finnas där även det. Men indragna medel, ekonomiska sanktioner, begränsat inflytande och rösträtt. Det är väl sådana steg som man bör ta först, såklart.
Ja, det kan ju bli aktuellt, för att det är ju frågor som är högaktuella egentligen. Men om vi nu till slut här, om jag nu tänker rösta i EU-valet, för du tycker att man ska göra det, att jag ska göra det.
Ja, absolut.
Om jag ska rösta, varför ska jag då rösta på ditt parti? En minut får du på dig att förklara detta.
En hel minut, ja, det är bra. För det första, så, som jag var inne på, man vet vad man får när man röstar på Miljöpartiet. Vi har en topptrio med Alice, Per och Isabella som har visat vad de går för, vad de kan, och de står redo som och fortsätta det arbetet som de har satt igång. Så att det är väl första skälet. Sen är det ju så att den gröna gruppen i EU är en väldigt stark grupp som skapar samarbeten. Och våra svenska delegater, den här trion, är ju superduktiga förhandlare. Och det är ju en anledning att få kunna påverka, som du var inne på. Vi är en liten del av EU-parlamentet, men vi är en väldigt viktig del. För vi påverkar. Folk från höger och vänster lyssnar på den gröna gruppen i EU. Och därför så är det ju viktigare att lägga en röst på Miljöpartiet än på något annat parti som inte har inflytande i EU. Så att därav ska man rösta på Miljöpartiet.
Så röstar man på Miljöpartiet, då vet man vad man får enligt din uppfattning.
Ja, då vet man att man får Alice, Per och Isabella och så förhoppningsvis nummer 28 då.
Och, ja, just det. Och de
som en fjärde.
Som du har berättat om. Och i och med det så ska jag be att få tacka dig, Mårten Gullin från Miljöpartiet, för din medverkan i Seniorradion. Tack ska du ha.
Tack för att du fick komma.
Tack.
Och tack säger vi också till Mårten Gullin från Miljöpartiet och till Rolf Wingemar som nu är väl avverkat hälften av sina ambitiösa utfrågningar inför EU-valet den 9 juni. Men nu behöver vi lite blues på det, tror jag. Dagens inslag har titeln, rubriken American Folk Blues Festival.
Vi var ett ganska stabilt grabbgäng på 7 killar. Tjejerna var lite mer flyktiga, men de kom att bli allt mer stationära med åren. 6 av oss började utbilda oss till ingenjör. 4 tog examen, men vi var bara 2 som efter examen kom att arbeta som ingenjör. Med valet av yrke och utbildning tog jag min första öppna konflikt med mina föräldrar. Men jag stod på mig och deklarerade att jag ska varken bli frikyrkopastor eller konsumföreståndare. Jag ska bli valsöksingenjör. Flera av mina bekanta framförde ofta att jag var tvungen att skaffa andra intressen också. Men jag hade redan då fler intressen och ägnade mig åt fler verksamheter än vad någon av dem hade och gjorde. Och det har jag fortsatt med genom åren. Första gången det ställdes på sin spets var hösten 1966 när jag åkte ner till Stockholm för att uppleva The American Folk Blues Festival. Ingen av mina vänner följde med. Nu var jag inte så förvånad över det. Vanligtvis var det ingen som följde med till något arrangemang som jag var intresserad av, oberoende av vad det var. Det var därför de inte hade märkt att jag hade fler intressen. Men blues visste jag ju att flera av dem var intresserade av. Och The American Folk Blues Festival var ju något riktigt stort. Så nog hade jag förväntat mig att någon skulle ha hängt på.
from tree to tree. Oh, you know I began to wonder about the blues. Blues, what did you want with me?
Look here now.
And look here, this is what they want.
Det var Buddy Guy, gitarr och sång, i First Time I Met the Blues, tillsammans med Lonesome Jimmy Lee Bass och Freddie Below Trummel. The American Folk Blues Festival var en uppfinning av Willie Dixon och den tyska bokningsfirman Lippmann & Drau. Flera kända bluesartister har genom åren fått möjlighet att komma till Europa och sprida sitt budskap. Men framförallt har miljontals europeer fått chansen att uppleva den äkta bluesen live tack vare Willie Dixon. Vi ska lyssna på munspelaren Shaky Jake i Hey Baby, ackompanjerad av Memphis Slim piano, T-Bone Walker gitarr, Willie Dixon bas och Jump Jackson trummel. Hey, baby!
hear people talk about you, but I love you just the same.
Nu ska jag bara framhålla att ingen av de två plattor vi hört hittills idag kommer från 1966 års turné. Buddy Guy var med 1965 och Shaky Jake 62. Men som avslutning ska vi höra slutnumret från 1966 års turné. Big Joe Turner rockar loss i Rollin' Pete, uppbackad av Roosevelt Sykes piano, Jack Myers bas, Otis Rush gitarr och Freddie Below trummor. Plattan spelades in vid en konsert i Tyskland under det årets turné och den såldes i foajén på Stockholms konserthus i samband med konserten där. 1, 2, 3, 4. Yeah.
She lives up on the hill. I got a gal, she lives up on the hill. Well, the fool's trying to quit me long, but I love her still. She got a eye like diamond and shine like Klondike gold. She got a eye like diamond and shine like Klondike gold. Every time she loves me, she makes my blood run cold. Beautiful, but you gotta die today. Yeah, all a little love and it before you pass away. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
Härliga bluespinnen med Sven-Erik Lundberg. Han återkommer ju förstås nästa vecka igen. Jag tycker det blir roligare och roligare att höra hans olika inslag med personliga förtecken. I väntan på att veckans panel ska ta plats så har jag tagit in en del av panelen lite tidigare här. Jag säger välkommen till Björn Widegren.
Tack.
Och anledningen till att jag ber dig komma in tidigare, det är att du är årets valborgstalare. Heter det så? Jo, det kan
ja, en av dem ska man väl säga ändå.
Det finns flera, ja, säkert. Ja.
Det är lite på olika håll, men jag har hållit sån där vårtal förr i världen också. Bland annat på Rådhustorget, men då gick mikrofonen sönder. Eller den hade varit trasig redan från början. Så då fick jag ta och skrika ut allt vad jag hade på hjärtat. Ja. Så det var lite svårt, men ja, det behöver inte bli i år. Däremot, vad som är svårt, det är ju det här, ja, tillståndet i världen, får man väl säga. Mm. Alltså det hålla ett vårtal som ska vara hoppfullt är inte riktigt lätt, skulle jag vilja säga.
Jag förstår. Bara så är det klart, det är alltså på Stortorget.
Stortorget, du kom, ja. Framför nian där.
Och klockan 17.
17. Mm. Och det är Bommes musikkår som är med där i arrangörsledet också, och diverse andra grupper, Forum, kören och allt vad det heter.
Ja, visst måste ni ha lite manskörs.
Ja, man, det är klart man ska ha. Visst, ja, absolut. Ja. Men du, och vad sa, är ett litet vårtal mot Bommes musikkår?
Nej, det...
Det är ingenting. Det, det. Men jag ska göra så gott jag kan.
Men det blir inte då, vad sa du, positivt uppmuntrande sådär?
Jag tycker det vore fel. Jag är inte egentligen optimist heller. Och optimister är ju, de blir så arga därför att det blir aldrig riktigt som de vill att det ska bli. Och därför så är det bättre att vara lite pessimist. Man behöver inte vara negativ för att man är pessimist. Men man kan ju ha ryggen fri på det sättet att det blir faktiskt ganska eländigt ibland.
Mm.
Och det är alla utsikter. Verkar vara så åt det hållet. Men vad som är skönt är ju det att det är en fin vårdag och den svenska flaggan kan vaja stolt när kungens födelsedag är också idag.
Ja, så är det ju. Ja, just det. Just det. Men vad betyder Valborg för dig då? Vad är...
ja, alltså, Valborg var ju roligt när man var liten och sprang omkring och så smällde, kastade smällar och sånt där, och Valborgsmäss och elden och alltihopa det där, och vårdkasen. Men det riktigt stora och intressanta, det var ju när man pluggade i Uppsala. För då var det ju sillunch på morgnarna, eller i alla fall på förmiddagen. Kunde börja vid 10-tiden. Så var man ju ganska, ja... ankommen efter 12 i alla fall. Men det var ju studenternas dag så att säga, ja, i Uppsala. Så att det var väldigt roligt. Man sprang
för
Karolina
i Uppsala.
Förlåt?
Det är det väl fortfarande?
Ja, det är det fortfarande. Ja. Och de springer väl möss på tagningen uppe vid Karolina, där biblioteket, kungabiblioteket där uppe.
Men högskolan har ingen motsvarighet till det då riktigt?
De försöker väl. Kåren försöker, vad jag har förstått. Men jag menar, där är det ju så många och det är så en lång tradition i Uppsala. Så att, jag menar, den högskolan har väl inte hunnit fått så mycket traditioner egentligen. Så där. Men de gör ju sina försök. Och där hålls väl ett vårtal också, tror jag, men inne i Valhall.
Vem håller det?
Nej, det vet jag inte.
Nej. Okej,
det har jag inte sett innan. Jag har bara sett mitt namn i tidningen faktiskt.
Ja, det räcker mer än väl, ska jag säga.
Ja.
Klockan 17 på Stortorget kommer vi att lyssna till ett vårtal. Inte glättigt och sådär, om jag tyder dig rätt.
Det är riktigt.
Och lycka till med det, Björn. Vi återser dig alldeles strax i veckopanelen. Först våra sponsorer för sista gången idag, och en liten låt med Count Basie, Let the Good Times Roll. Vi kör det.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Let the good time roll, baby. Oh, let's get it on, mama.
have your own. Get yourself together, let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you want to have a ball, you gotta go and spend some cash. And let the good time roll, baby. Get yourself together and let the good time go. Hey, hey, Charles in town. Got a dollar and a quarter and I'm just riding the clown now. Don't let nobody play me cheap. I've got a 50 cents more than I am gonna keep. I'm gonna let the good time roll. Oh, baby. Oh, baby. And I don't care if you're old. Get yourself together and let the good time roll. No matter weather, rainy weather, if you want to have a ball, you gotta get yourself together. Oh, get yourself under control. Yeah.
Let the good time roll med Count Basie's orkester. Och under tiden så har Björn Widegren fått sällskap av resten av veckans panel, nämligen Vukovira Boman, välkommen hit.
Tackar.
Och Karl-Axel Blad, välkommen hit.
Tackar, tack.
Och Björn, som sagt, som var med oss redan tidigare och berättade om sitt Valborgs uppdrag. En helt annan sak. När Agnes står klart, Agnes vet ni, det är alltså nya biblioteket som, och kulturhuset som tar form nere vid ån på Slottstorget. Då hade jag för mig att turistbyrån skulle flytta in där från sin tillfälliga plats ute i hamnen. Ett antal år så har de pratat om att så skulle det ju bli, va? Men nu kommer beskedet, det blir ingen manuell turistvägledning i Agnes överhuvudtaget. Och min fråga till panelen är, tror ni besökare och Gävlebor klarar sig utan den handledningen? Vad säger Karl-Axel?
Klarar, ja, man naturligtvis klarar sig. Det är klart man klarar sig. Men det vore väl bra om det finns en riktig turistbyrå.
Ja.
Så att det, och den här som finns ute i hamnen och som är tillfälle kanske. Den är väl ingen människa som hittar dit. Man har båtar, den hittar väl inte heller dit. Så det är väl en väldigt dålig lösning. Och jag tycker det är jättekonstigt att det inte... Men jag hörde det, jag hörde något anförande av bibliotekschefen och då berättade han att det blir ingenting med turistbyrån i kulturhuset Agnes. Och det, ja, besvikelse kan jag tycka.
Vad tycker Pukovera?
Jag tycker att vi kanske skulle klara oss utan de här politiker istället. För de verkar vara väldigt konstiga beslut det görs ibland. Det är klart att turistbyrån, jag tycker ändå, visst har folk sina, de kan kolla med sina apparater och grejer, men jag tror att även det här mötet med människor skulle behövas fortfarande. Så fast jag har inte fattat heller varför det har varit där med båthamnen. Det är inte många som har varit där.
Nej, men det var ju en tillfällig lösning.
Ja, visst, tillfälligt. Livet är tillfälligt tydligen.
Ja. Björn, vad säger du?
Ja, men såna här tillfällen, vid sådana här tillfällen, då är det ju alltid pengar det handlar om. Jag tror att politikerna trodde att kanske bibliotekarierna kunde stå för det där. Och då
behövde de inte ha några extra anställda för det där. Och så säger de att nej, men det går inte vi med på, säger antagligen biblioteket. Mm. Det är vad jag tror.
Ja.
Jag vet inte, men det brukar vara sånt som
jag vet inte heller vem som har fattat det här beslutet, men det är väl någon styrgrupp då för det här, antar jag på.
Ja, men är det inte ytterst politikerna som beslutar såna här saker, eller?
Så brukar det ju vara i slutändan naturligtvis.
Ja, om, ja. I slutändan.
Ja, ja. Ja. Men vad sa du, Vera? Tror du att det blir, behöver en stad som Gävle en sån här fast turistbyrå, eller?
Jag tror ändå att det finns som verkligen vill bemöta människor öga mot öga och få lite och hit och dit. Jag vet inte.
Ja.
Jag tycker att det, jag vet inte om det har undersökt att det verkligen inte behövs, men alltså det behövdes inte där med båthamnen. Det kanske det bygger de sina kunskaper på det.
Mm.
För jag tror ändå att det är gående människor som var med mer än båtfolk.
Ja.
Jo, och det var ju svårt att komma över under bron heller där på hamnen, så att man måste nästan ro hit för att komma till turister. Jag vet inte.
Förut fanns det ju i stadshuset också.
Ja, precis. Mm.
Och det var väl inte så dumt, men det var det väl sådana som var anställda för att vara där. Och de kanske vill få bort den summan.
Mm.
De ska ju spara överallt.
Du tror att det är av ekonomiska skäl det här?
Ja, jag är fullkomligt övertygad.
Ja.
Det rummet har varit tomt där. Varför kan man inte ha turistbyrå? De som står i reception där,
ja, de kan måste man ha någon anställd som sköter det. De vill väl komma ifrån det. Det är ju anställda som kostar pengar. Ja. Det är inte tillfälliga byggnader eller byggen, utan det är ju alltid anställda. Det är där alla pengarna går. Dit alla pengarna går.
Jag vet inte vad det är fel. Det finns för utgångspunkt bakom detta beslut, om det nu är ett beslut. Det lät lite grann på den här bibliotekschefen som var på något sånt där, höll ett anförande på PUG som jag var på för några veckor sedan då. Och på henne lät det som att det kommer att bli så bara. Det kommer inte att bli någon turistbyrå men det är klart att det går att leva med det. Det är väl inte så. Det är väl inte någon sån där riktigt stor sak, men jag tycker ju att det är en bra sak när man liksom kommer till någon, för det händer ju ibland att man ger sig iväg till Sandviken och Hofors och så vet man inte vart man går nu då. Ja, det är trevligt att kunna gå in på en turistbyrå och få lite information om vad som finns i den här stan, och en liten karta brukar man få och sånt.
Mm.
Så jag tycker det är dåligt.
Ja, okej. Okay.
Sammanfattningsvis dåligt.
Ja. Så du tror inte främst det ekonomiska skäl då?
Ja, det är naturligtvis det. Det är klart att det är ju pengarna som styr, det är det alltid.
Hörrni, en helt annan sak som rör sig, eller börjar röra sig så smått i folkdjupet här. Vi har en dryg månad kvar till EU-valet 9 juni. Men valtemperaturen så här långt är ju väldigt låg. Varför, frågar jag er, är intresset så lågt fastän så många frågor avgörs i Bryssel? Eller är det inte lågt? Jag kanske har alldeles fel bild. Vad säger Vera?
Ja, jag tänkte idag att vad ska jag rösta någonstans? Hur röstar man?
Ja.
Får man någon röstkort eller vad ska man, kan man trycka på någon knapp? Eller jag vet absolut inte någonting. Och jag tänkte, de pratade om det i morse i radio. Jag tänkte, oj, hur ska jag göra? Jag är inte 80. De som är 80 har fått någon papper. Jo, många.
Ja, inte jag i alla fall.
Yes, ja.
Och jag har ju varit 80 en hel vecka.
Ja. En hel vecka?
Jag har 2 år där då kanske.
Jag vet inte, hur ska jag rösta, pojkar? Hjälp mig.
De skickar nog ut sånt där, precis som de gör till vanliga val.
Ja, det gör
de. Ja, då måste det komma ett röstkort i,
gör det säkert,
i brevlådan om man fortfarande har sån där utbärning. Jag såg att det är inte så ofta nu som de bär ut saker och det, till brevlådorna.
VD:n sa att det kanske slutar, vi kanske slutar bära brev.
Så. Ja, eller så får vi åka ner till Bryssel.
Trycka på.
Men hörni,
är det viktiga frågor det här?
Nej, det är det inte. Och dessutom har de ingenting att säga till dem. Det är bara ett parlament. Mm. Det är ju inte en regering som sitter där. Det är inte det vi väljer.
Utan, och vi väljer inte de här som verkligen från Leiden och allt vad de heter för någonting som är alltså höga, höga höns där nere. De får vi inte liksom välja på. Utan det är möjligt att det finns någon sorts val inom dem där någon gång, men inte vad jag har hört talas om, utan men det här bestäms ju mycket högre upp.
Så fungerar, väl all, demokrati?
Jo.
Att man väljer parlamentet och sen så väljer parlamentet regeringen eller kommissionen.
Jo, men jag menar, det verkar inte vara som kommissionen verkar ha mer att säga till om parlamentet.
Parlamentet är ju, så är det ju. Men nu är det väl ändå så att det har blivit en del beslutande frågor till parlamentet. Förr var det ju mer eller mindre rådgivande. Så är det ju inte längre. Det är åtskilliga frågor som beslutas i parlamentet. Men den huvudsakliga uppgiften för parlamentet är väl att välja kommissioner och vad det är för någonting.
Kan det inte vara så att vi har en kompis som är där och som får massa pengar? Man behöver inte skatta och man behöver inte visa. Och det kanske vi kan säga att jag röstar dig om jag får lite pengar av dig. Jag tycker att jag lever i en sån värld, så jag vet inte vad jag lever i idag.
Du anar en konspiration här i...
Kanske det.
Ja, okej. Men återigen då, liksom, det är ju ändå viktiga frågor det här som beslutas och avhandlas. Det handlar om miljön i Europa, det handlar om arbetsmarknad och så vidare.
Parisavtalet. Vad är det? Hur gäller det i Sverige? Så det är så.
Okej. Någonting annat som det är väldigt måttligt intresse av, det är ju 1 maj imorgon. Jag har inte sett så mycket som en tidningsannonsering av 1 maj-demonstrationer och så vidare. Är det de sista åren av 1 maj-demonstrationer vi upplever nu, eller vad tror ni? Vad säger du?
Ja. Jag är svårt att föreställa mig det. Alltså, för det är ju något sånt här som har dunkat och gått i hela 1900-talet praktiskt taget. Och så sen de här åren på 2000-talet.
Ja.
Så att, men alltså, jag har också blivit lite förvånad över att kanske det finns annonser i Arbetarbladet. Det vet väl du? Borde du veta?
Ja, nej,
men det fanns ju ingenting på den där sammanställningen i lokaltidningarna om vad som händer i veckan. Där hände inga 1 maj-tåg. Och jag såg inte några andra annonser heller om 1 maj-tåg. Men det brukar ju vara skickas ut en massa folk som ska 1 maj-tala. Man ska ut och gå med textsegel eller vad det är för någonting. Och med musikkår. Och det var ju... när jag var barn, det var ju fest.
Ja.
Jag tror nog att det är så att folk i allmänhet är oerhört ointresserade av vad politiken egentligen håller på med. Det finns ingen tillit som det fanns förr i världen. Det finns inte något självklart att man går och röstar på Socialdemokraterna och lyssnar på deras potentater. Ingenting är självklart längre. Och man märker ju nu, Baudin, han försöker ju attackera Sverigedemokraterna så mycket, väl medveten om att det är ett socialdemokratiskt parti. Det är socialdemokratiska väljare som har gått till SD. Och jag menar, vad ska de göra då? Ja, det finns ju ingenting. Och det finns ingen tillit.
Har vi någon arbetare överhuvudtaget?
Nej, det finns inte heller.
Men
man kan inte ha såna marxistisk fargång längre. Det är så oerhört väsensfrämmande för svenska folket nu.
Men det var ju det. Men du kommer ihåg hur det var på 60-talet.
Ja,
det var lika främmande då egentligen. Alltså,
ja, men det blev ju ingen revolution.
Nej,
heller.
Det blev det verkligen inte. Men, utan det blev
men
det
trodde man ju att man skulle kunna förändra världen och sådana saker. Ja. Dumheter, det går inte.
Men det har vi kunnat, det har vi gjort.
Det ser ju lite annorlunda ut i alla
bättre
fall.
Bättre eller sämre.
Det ser lite annorlunda ut nu än vad det gjorde i början på 1900-talet.
Ja. Mycket har väl ändå förändrats.
Det är klart att det kommer inte ifrån att arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen i Sverige har betytt oerhört mycket. Men ingen av de där tre har egentligen någon större betydelse längre. Och det är lite konstigt alltså. För man undrar sig, vad är det som har betydelse längre? Det är väl bara vad man ska fippla på sin lilla platta. Något mer måste det vara. Det är en sorglig utveckling tycker jag. Alltså.
Jo, vi ska anställa flera poliser. Vi ska fixa 18 nya fängelser. Nog har vi fått någonting att se fram emot. Skolan ska...
Ja.
Så, oj.
Björn ska ju hålla ett vårtal idag. Du berättade innan att det är väldigt svårt att hitta någon optimistisk infallsvinkel på.
Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Nu är inte jag liksom född optimist heller. Och jag tycker optimisterna blir ju bara så arga därför att det händer ju aldrig det som de vill. Säga. Och då är det bättre att vara pessimist därför att då får man i alla fall rätt till slut. Mm. Nej, det blev inget bättre. Nej, det blev
och inget. Ibland kan det bli något lite bra. Och då blir man, är man lite så här pessimistiskt lagd så jävla vad roligt.
Ja, jo, men man, det är, och, skulle det bli bättre så har man ju verkligen dubbel dörr.
Ja, visst.
Wow, situation. Nej,
jamen,
så.
Ja, men ni har kommit hit och när jag kom hit då såg jag Säresälan. Och jag såg citronfjäril och solen skider. Och jag tänkte, nu ska jag vara positiv och positiv och positiv. Ja. Kan vi inte skratta lite nu, pojkar?
Det kan vi göra. Det kan vi göra.
Oja, alltså, det är egentligen inte. Vi har någon fenomen där uppe som lyser. Så att det kanske blir bra i alla fall.
Ja, vet, så visst.
Jag vet inte.
Ja, jo.
Någonting att glädjas åt finns det väl då i stan här.
Ja, Brynäs vann var ju roligt.
Ja, men vi måste byta något ord runt Brynäs och sådär. Och min fråga är, firar vi dem för mycket? Är det liksom överdrivet det här också då, eller? Vad säger du, Vera? Gläds du åt Brynäs i SHL?
Jag har inga rötter i Gävle, så jag hejar på Bjarneborgarna. Ja. Så det är så på riktigt.
Okej, okay. Karl-Axel?
Ja, det är klart att jag är ju inte för fem år intresserad av Brynäs i sig. Det kan jag inte tycka, men jag är inte idrott överhuvudtaget. Men det är klart att man... Det är klart att jag tyckte det var sorgligt när Brynäs åkte ur SHL. Det är klart det. Ja. Man hade ju alltid varit där. Ja. Och så det var någon, hette han Bylund som var ordförande i Brynäs ett tag för 10 år sedan. Och det var någon som frågade honom vad skulle hända om Brynäs åkte ur. Och då sa han, och som jag tyckte också det självklart, det finns inte på kartan, sa han. Sen gick det bara några år så åkte de ut. Mm. Och det, ja, men nu finns de ju på rätt karta igen för nu är de tillbaka och det är väl där de är hemma.
Ja, men alltså, de hör hemma där, Björn, vad tycker du?
Alltså, Nisse Frölander hette en väldigt, väldigt trevlig människa. Mm. Och ja. Gick tyvärr bort i höstas. Han var också vice skoldirektör, tror jag, och såna här saker. Men han brukade säga så här, om det går bra för Brynäs, då är Gävleborna nöjda. Mm. Och det har ingen betydelse om man är Karl-Axel inte bryr sig så mycket om egentligen hur det går. Va? Men stan blir annorlunda då. Mm. Då är det kul och man är van vid att vinna SM och sånt där. Så att det här med att Brynäs är ett varumärke, det tycker jag är väldigt viktigt. Alltså, eftersom vi inte har så många andra varumärken kvar. Mm. Mm. Korsnäs är ju inget varumärke.
Finns ingen Korsnäs.
Nej, det heter Billen. Och sådana där saker. Så att jag tycker att det här är det spelar en stor roll och ska göra
det. Det är klart att det gör. Ja.
Men jag vidhåller det där att jag tror att man ska ha det som barn redan. För mina unga bor inte i Gävle, de bor långt borta och sen ringer de till mig. Mamma Brynäs har vunnit, så att jag tror att det är det som man har liksom barn har fått i sig. Och de var inte särskilt intresserade av idrott, men alltså när de har varit Brynäs och Brynäs, så att jag tror att jag har ingenting med någonting att göra.
Det ska vara Brynäs i högsta ligan där för att det ska fungera den här stan.
Det kan vi nog vara överens om.
Ja. Ja.
Så är det.
Ja, men då kan vi väl glädja oss åt det, va? Ja,
det kan vi göra. Ja, det kan vi göra.
Ja.
Då får du prata om det.
Ja,
hörni, en liten historia till bara. Bologneskogen, vår stolthet, vår vackra park där ni har fått ovälkomna besökare. Skarvar håller på att etablera sig där. Och länsstyrelsen sa nu att nej, de är ju frilysta de där, så de får ni nog försöka stå ut med. Vad tycker ni?
Har ni sett öar där ute i Gävlebukten?
Mm. Ja, det ser jag varje sommar. Ja. Eftersom bor alldeles snett emot dem på somrarna, alltså vårt sommarställe. Det är fruktansvärt. Ja. Det är fruktansvärt. Och det luktar hemskt.
Ja.
Ammoniak.
Mm.
Och det, alltså, Och så skyller, apropå EU, så skyller länsstyrelsen på EU nu som har utfärdat den där. Men EU vet ju ingenting om det. Det finns Lasse Halvarsson, min gode vän, fotografen, Halvan med alla och en var. Ja. Han har varit och seglat i Kroatien och allting sånt. Ja. Det finns inte skarven. Och därför så tycker de att då är det ingen info. Då kan vi väl frilisa den då. Det är ju väl bra. Och så ska vi få alltihopa det här som kommer ju fler och fler och fler. Alltså, det är länsstyrelsen som är helt enkelt korkade. Oj. Och jag förstår inte varför de ska skylla på EU för. Det är väl bara att ta ett undantag för Sverige. Men det gör de inte.
Och speciellt då för Bologna.
Men undantag med att inte sälja sprit. Det var jättefint att få på en gång. Och nu får vi inte... Det kommer snart att bli så att man inte får ens ha ett systembolag. Alltså det är ju så här. Och därför tycker jag att vi får se upp med alla som säger att det där är EUs fel. Ja, men varför går vi med på det då när vi kan få undantag?
Kan inte du få uppgift att ändra den?
Men det här är ju faktiskt en fråga för länsstyrelsen. Ja, men det är alltså i grunden är det naturligtvis att det är ju beslut eller något det från. Ja. Men det finns ju möjlighet att göra dispenser från det beslutet.
Ja, det är det jag menar. Och undantag eller dispens.
Det är det som länsstyrelsen sitter på och de vägrar
ju. Jag
förstår inte det. Alltså, för jag menar, har man sett en sån där skarvkoloni?
Det räcker att man säger hoppsan, vad hände?
Ja, och så lyder de myndighetsbeslut.
Så det är ungefär så där som man agerar i det här landet.
Och sen håller ju miljövännerna på och säger också det att alla sorts arter ska finnas. Allt ska vara fridlyst.
Ja. Idiotik. Vi kanske ska byta ut länsstyrelsen istället. Ska vi? Nej. Ja,
Vad ska vi kunna få rösta på dem?
Ja.
Rösta bort en del.
Nej, jag hörde...
Länsstyrelsen röstar du inte på?
Nej. Jag hörde på P1 i morse, de pratade om just det här med skarvarna och deras framfart. Och då var det någon kommun då som hade fått för sig att de skulle ha hög rockmusik då för att skrämma bort dem.
Nästan lika hemskt.
Och skarvarna gillar ju den här musiken, visst. Så det var inte riktigt bästa botemedel mot detta.
Ja, kan vi avsluta? Alltså, finlandssvenskar säger klara vappen, bara vatten. Skål, pojkar!
Skål på det, Vera.
Kippis.
Och tack ska ni ha för att ni kom hit. Ja, vi hinner ses flera gånger innan sommaren. Men vi lyssnar under tiden till lite musik med Oscar Brown Jr. Signifying Monkey.
Said the signifying monkey to the lion one day, hey, there's a great big elephant down the way, going round talking, I'm sorry to say, about your mama in a scandalous way. Yes, he's talking about your mama and your grandma too, and he don't show too much respect for you. Now, you weren't there, and I sure am glad, 'cause what he said about your mama made me mad.
Signifying monkey, stay up in your tree. You are always lying and signifying, but you better not monkey with me. The lion said, yeah, well, I'll fix him. I'll tear that elephant limb from limb. Then he shook the jungle with a mighty roar, took off like a shot from a .44. He found the elephant where the tall grass grows and said, I come to punch you in your long nose. The elephant looked at the lion in surprise and said, boy, you better go pick on somebody your size. But the lion wouldn't listen. He made a pass. The elephant slapped him down in the grass. The lion roared and sprung from the ground. And that's when that elephant really went to town. I mean, he whipped that lion for the rest of the day. And I still don't see how the lion got away. But he dragged on off, more dead than alive. And that's when that monkey started his signifying jive. Signifying monkey, stay up in your tree. You are always lying and signifying.
fine, but you better not monkey with me. The monkey looked down and said, ooh-wee, what is this beat up mess I see? Is that you, lad? Do tell, man, he whipped your head to a fatty well. Give you a beating of wood.
Vi fejrar ut Oscar Brown Jr. med Signifying Monkey och ger utrymme istället till Sven-Erik Lundberg som har kommit hit och berätta någonting om vad som hände i veckan.
Ja, idag har vi valborgsmässofirande. Det har vi ju hört redan. Och det är inte bara på Stortorget. Det kommer också att bli Gävle drängar kommer att sjunga i Vallhall. Det vill säga aulan på högskolan i Gävle. Och imorgon är det ju första maj och då är det ju första maj-demonstrationer.
Ja.
Och de har vi inte så mycket information om faktiskt, tyvärr.
Det var ju vad vår panel också konstaterade.
De konstaterade. Vi
letat efter just uppgifterna om de första maj-demonstrationerna. Mm. Ja. Ja.
Men det får man väl leta på sin padda eller i sin telefon.
Ja.
Är det väl så. Men det händer en del andra saker idag. På torsdag kan man gå och lyssna på ett föredrag av Tord Westlund i huvudet på en kriminalreporter. Och det är pensionärer som har jobbat inom polismyndigheter som organiserar det. Och det blir då på träffpunkten på Brunnsgatan 59 och det är 13:30. På fredag kan man gå på musikunderhållning med Jack and the Rippers. Och det blir i Andreasalen i Andersberg då klockan 13-16. Eller om man föredrar Duo Kemi, eller Duo Kemi kanske ska heta, med Daniel Migdal på violin och Jakob Kjellerman gitarr. Och det är då på Soldatkyrkan i Gävle. På lördag kan man smida i Hille under ledning av några konstsmeder som är aktiva där.
Har de en smedja där?
De har en smedja där.
Ja. Okay.
Och det kan man gå dit och prova på om man törs. Så det kan jag väl rekommendera. Ser vi sen på vårt eget verksamhet här, Radio Gävle, så är det ju repris på det här programmet klockan 16 idag.
Missa inte det.
Nej, missa inte det. Imorgon så, ja det är klockan 19 ska vi komma ihåg, då är det Studio 64 som har predikan från Hedvigslundskyrkan. Imorgon klockan 17 så bjuder jag på blues en timme. Det är en repris från 22. Och på torsdag är det 15-16 country-timmen. Det är en timmes country nonstop. Det är... Och fredag 13-14 bjuder Timo Heino på Nostalgitoppen. Det är en repris från 2021. Sen har vi nattrock där också. Och på lördag är det röd lördag som är en repris då. Och det är Vänsterpartiet som sänder. Och det är klockan 12-13. 16-17 Radio GSK, Finska klubben. Som har... ring och hälsa till någon och man får önska en finsk favoritlåt och det är 026 62 39 40, men det säger de väl i programmet, misstänker jag.
Det hoppas.
Sen har vi nattrock och på söndag är det från Stenkaka till Singel då på morgon där då klockan 9 till 10, förlåt, med 60-talsmusik 30 till 60.
Oh. En hel del att se fram emot alltså. Och nu har ni nog sett fram emot tillräckligt för det här programmet. Thomas Bokqvist i kontrollrummet och jag, Sven Johansson. Vi avslutar dagen där vi bland annat då har gett oss in i bokfloden och pratat om nya böcker på gång. Vi har lyssnat till Marianne Minell och Gunnar Lidfelt, inte minst deras besök i Stadsträdgården. Gävles parker är fantastiskt intressanta och de kommer fortsätta sina besök, vet jag. Tack så mycket, vi hörs.
Senior Radion Gävle
102,7 MHz.